Salt, mjöl, vatten. Om jag tror lite extra så kanske det här blir ett bröd. Vad tror ni? Om jag har tillräckligt med tro. Om jag lägger till jäst kanske det hjälper. Någonstans här finns jästen. Den har gömt sig. Ja, ni får tro jäst. Vi får tro extra mycket. Om vi ber. Låt det här nu bli ett bröd. Nej. Det funkar inte riktigt. Då kan man ju fundera på, är det jag som har alldeles för lite tro? Ja, nu vet ju jag att det kanske skulle behövas lite. Men alltså, principen, för Jesus pratar om tillräckligt med tro för att förflytta berg. Och det måste ju vara enklare att göra ett bröd av ingredienserna än att flytta ett berg, kan man ju tycka. Men räcker inte min tro? Tvivlar jag för mycket? Kämpar jag inte tillräckligt? För mig så blir det lite komplicerat om jag fastnar för mycket i den här trons kraft. En tro som förflyttar berg. Och allt vad vi tänker om en stark tro. Vet du, jag tror att det handlar om vem tron är. Eller vem vi litar till. Att tro, att vila med hela sin tyngd mot Gud. Kraften är Gud. Paulus, han använder Abraham som exempel när det gäller tro. Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Abraham, han fick lita på det Gud sa. Han fick aldrig se det Gud hade lovat. Gud hade sagt, titta på stjärnorna, så här många ättlingar kommer du att få. Men vad var det Abraham fick se? Isak och kanske några barnbarn. Det är ganska långt ifrån de här miljarderna med stjärnor. Men Abraham litade på Gud. Det var inte för att han trodde så mycket eller liksom blundade och knöt händerna. Jag tror. Nej, han lämnade över till Gud. Det handlar inte om att tro att jag ska bli frisk eller att jag ska lyckas på tentan eller något annat. Det handlar om riktningen. Gud, jag lämnar min sjukdom till dig. Gud, hjälp mig att kunna förbereda mig inför tentan eller vad det nu handlar om. Att vända sig till kraften, till Gud. En sån tro som vänder sig till Gud. När vi lyssnade till texten idag, då var det en man som hade varit blind i hela sitt liv. Och det är inte mannen som tar initiativ. Det är Jesus som ser en man som inte kan se. Jag skulle kunna tänka mig att den där mannen har väldigt bra känsel och väldigt bra hörsel. Men så mannen kan ju höra Jesus. Han hör hur Jesus spottar och så känner han hur Jesus stryker leran på hans ögon. Vi kan tycka det känns lite så här märkligt då med spott och lera, men under antiken så var det här ett erkänt sätt. Man använde det som någon form av läkemedel, saliv. Ni vet om man skär sig på handen, aj. Han stoppar fingret i munnen och det känns nästan som det lindrar lite grann. Men lera och saliv, det var erkända botemedel. Och Jesus möter den här mannen på ett sätt som han känner igen. Han har hört talas om det här. Han vet att det är så här det funkar. Tänk om mannen hade sagt, nej hörru du Jesus, det här tycker jag inte är bra. Det där är ju vad våra så kallade läkare gör. Ta bort degen och leran och så ber du bara att jag blir frisk. Tänk om han hade avstått det som då var en form av etablerad medicinsk kunskap. Jesus använde det kända. Sen blir det mer intressant. Jesus bjuder in mannen att agera. På scoutgudstjänsten då hörde vi lite grann av en berättelse om mannen som hissades ner framför Jesu fötter. Och på slutet där så säger Jesus till mannen att ta din säng och gå, eller ta din bädd och gå. En aktiv handling. Jesus lyfter inte upp den här lame mannen. Han får en uppgift. Res dig upp. Ta din säng och gå. Han måste tro att det var Jesus som skulle hjälpa honom. Men han visste ju inte säkert. Men den lame mannen reste sig upp och gick. Och sen har vi den här mannen idag som Jesus säger åt när han då har fått den här leran på ögonen. Måste se ganska speciellt ut. Han går genom folkhavet 700-800 meter till den här siloadammen. Alltså den här känslan av att jag kan inte se, men det är någon som har sagt åt mig att gå hela vägen och tvätta mig. Någonstans så måste ju den här mannen ändå haft någon form av tro. Men jag kan tänka mig att det fanns ganska mycket tvivel också. Han visste ju inte vad som skulle hända när han tvättade sig. Och det intressanta är att Jesus, han hade inte frågat mannen, tror du på mig? Hur mycket tror du på mig? Han ser mannen och så ber han mannen gå och tvätta sig. Det här är ett bekant mönster. Det finns en berättelse om Elisha som träffar en man som heter Naaman. Han var överbefälhavare i den armeniska kungens här. Och han hade fått spetälska, eller lepra som vi säger idag. Och då vart man förskjuten från samhället. Men han hade fått nys om den här profeten Elisha genom en israelisk slavflicka som han hade i hushållet. Och så åker Elisha till, nej, Naaman åker till Elisha. Så måste det bli. Och sen får han upp, då tänker han väl då att nu kommer en överståthållare här och nu måste ju Elisha verkligen skärpa sig och göra stora saker. Men Elisha pratar knappt med henne och säger, du går och tvättar dig 7 gånger i Jordanfloden. Det är vad han får till uppdrag. Och Elisha blir, eller och Naaman blir arg och säger, här kommer jag, överbefälhavare och allting. Och så får jag en uppgift att gå och tvätta mig i floden. Elisha gör ju ingenting. Då har han som tur var en vän som säger, du, om du hade fått en svår uppgift av den här profeten, hade du gjort den då? Nu fick du en lätt uppgift. Kan du göra den? Till slut går Naaman och doppar sig 7 gånger i Jordanfloden och blir frisk. Det här vardagliga, lera på ögonen, gå och doppa sig i Jordanfloden, någonstans ett embryo till tro, en känsla av att ja, det här kanske funkar. Inte kanske bergsäkert, men det kan nog funka. Naaman fick gå i tro. Abraham fick lita på Gud när han fick löftet om alla de här ättlingarna. Och mannen i vår berättelse får gå i tro. I de flesta andra religioner då behöver du anstränga dig ganska mycket. Du måste få liksom balans på de här goda och dåliga sidorna. Och du måste liksom väga upp det dåliga du gör måste vägas upp mot det goda du gör. Tron på Jesus, det är att vända sig mot någon som inte kräver mer, men inte heller mindre än din tro på Gud. Att Gud har allt i sin hand. Att Gud faktiskt vill samverka med dig. Vad är det det står? Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Det intressanta med Naaman och den här blinde mannen, vi har ingen aning om vad de hade för gudsrelation. Desperata människor som längtade efter att få bli en del av samhället. Och människor som omgivningen såg på och tänkte, de eller deras föräldrar måste ha syndat. Mannen i den här berättelsen gick och tvättade sig och fick synen tillbaka. Vi hörde bara de 7 första verserna i det här kapitlet, men det är, jag ska ganska snabbt hoppa igenom resten av kapitlet, för det är ganska intressant. Hela kapitlet handlar om det som hände, det vi hörde, och reaktionerna på det som hände. För när Gud är i farten och vår tro får vila mot Gud, då händer det grejer. Och inte alltid positiva grejer, märk väl. För i den här berättelsen får vi höra att den här mannen som nu hade fått sin syn, han möttes av rejält motstånd. Och då kan jag ju berätta att det var dåtidens stora teologer och de som ägde, ska vi säga, kunskapen om skriften. Deras reaktion är att det här har inte gått till på rätt sätt. Det borde gå till på något annat sätt. Eftersom mannen eller hans föräldrar har ju syndat, så borde han fortsätta vara blind. För det är ju ett straff, och det straffet är att vara blind i det här fallet. Så det Jesus gjorde var att det stred mot deras teologi och bibelsyn. Nu ska vi vara klara över att Jesus gjorde inte på samma sätt varje gång. Därför att Jesus möter på det sätt som vi behöver bli mötta. Trons kraft sitter inte i att tro rätt. Väckelsen kommer inte för att vi lyckas med konststycket att tro på rätt sätt. Trons kraft handlar om att jag vänder mig och litar på Gud. Litar på Gud även när jag inte ser resultat. Mannen i berättelsen fick gå 700-800 meter till den här dammen. Han måste gå i någon form av tro. Han visste inte vem Jesus var än. Kanske han hade hört namnet. För det finns ingenstans någon antydan om att han kände Jesus. Människor som sett honom tigga och även hans grannar såg att han hade fått synen. Och ingen fattar riktigt. De förde honom då till fariseerna. Och så fick mannen berätta vad som hade hänt. Och när teologerna frågade honom vad han tror om Jesus, då svarar han att ja, men jag tror Jesus är en profet. Och nu blir det fullt pådrag. Han blir inte trodd. Och man hämtar mannens föräldrar. Föräldrarna är rädda för fariseerna. För om de nu skulle säga att Jesus har botat sonen, så riskerar de uteslutning ur synagogan. Eftersom alla som talar positivt om Jesus blev uteslutna. Och blir man utesluten från synagogan, så är det inte bara det att man blir utesluten från en församling. Man blir utesluten från samhället. För synagogan, där var det domstol, där var det där man träffades, där skipade man rätt. Det var liksom navet i hela samhället. Skulle man bli utesluten från synagogan, det var lika bra att flytta från området. Föräldrarna bekräftade att det var deras son och att han hade varit blind sedan födseln. Men sen lät han honom själv stå kvar där. De vågade inte. De vågade inte. Så mannen blev ganska ensam där. Och nu blev han kallad en gång till fariseerna. För att svara på vem som har helat honom. Och mannen svarar lite uppgivet och kanske lite ironiskt också. Otroligt. Ni säger att ni inte har en aning om vem han är. Ändå gav han mig synen. Alla vet att Gud inte låter sig utnyttjas av syndare, men lyssna på den som vördar honom och gör som han vill. Aldrig har man väl hört talas om att någon gav syn åt en blindfödd. Aldrig någonsin. Inte skulle han kunna göra något om han inte kom från Gud. Märker ni skillnaden? Första delen när han går till Siloadammen har ingen aning om vem Jesus är. Han får lite press och han börjar fundera. Ja, men Jesus kanske är en profet. Nu står han själv väldigt utlämnad. Ja, men han kommer nog från Gud. Den här resan, den här utvecklingen. Han blir utkörd från synagogan. Fariserna blir rasande på honom. Och då möter han Jesus igen. Han känner ju inte igen Jesus eftersom han inte har sett honom. Men han känner igen rösten. Och han faller på knä och bekänner, berättar för Jesus att han tror att det här är människosonen, den som Gud har sänt. Trons kraft, det är en växande process. Från att ha fått en aning till en trygghet. Kraften i tron sitter inte hos mig. Den finns i den jag vänder mig till. Det är det som är trons kraft. Att vi vänder oss till Gud. Hur stark och stor är min tro? Ja, den räckte i alla fall inte till att få något bröd av det där som står där framme. Kanske är så att jag behöver agera lite själv också. Jag kanske behöver ta fram en bunke, blanda ihop, röra, hälla i en form, ställa in i ugnen. Jag kan be Gud vara med. Välsigna det här brödet. Låt det bli någonting gott att äta. Någonting som kan glädja både mig och andra. Baka tillsammans med Gud. Det är ganska trevligt. Kanske är det så för mannen i texten. Tron växer gradvis. Och det som gör att den växer är att han faktiskt går. Och det kanske är så med oss att vi behöver vara i rörelse. Att vi lyssnar och gör även det som inte alltid verkar helt rationellt. Tanken att Gud vill använda det vanliga när Gud griper in. I det väldigt vanliga. Det kanske är så vanligt så vi knappt märker att Gud har gripit in. Men trons kraft, den ligger i tilliten att Gud älskar oss och vill gå med oss. Kraften i tron finns där. Och min del, det är att gå och vända mig mot kraften.